Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dove Charney, CEO of the clothing company American Apparel, is being sued for sexual harassment for the fifth time.
Det är 2008 och ett avsnitt av det populära amerikanska humorprogrammet Saturday Night Live.
Mr. Charney using offensive language and parading around in his underwear.
Humorprogrammets studio har byggts om för att likna en nyhetsstudio där två komiker utklädda till nyhetsankare läser upp nyheterna.
Here to talk about that is, oh boy, Dove Charney. Here
we go. De presenterar kvällens gäst och en tredje komiker kommer in utklädd till American Apparels grundare och VD Dove Charney. All
right. So what? Okay. Right, what I say?
All right, Mr. Charney. Okay.
Han har en slisig lös mustasch på sig, en tight röd hoodie, stora 70-talsglasögon och på underkroppen endast ett par tajta gröna American Apparel kalsonger.
Employee of yours is claiming that you used offensive language in the workplace.
Oh, ass pants? Yeah, she's a slut!
Dove Charney har 2008 hunnit bli en offentlig person och nästan lika känd som sitt succéföretag American Apparel. Han pryder omslag för GQ, Vice och Portfolio, intervjuas i The Guardian av CSNBC och i olika talkshows. Och American Apparel får lika mycket uppmärksamhet för att lyckas med en så svår kombination som att vara sexigt, basic och etiskt, som för de illavarslande rykten som omgärdar Dove Charney.
Mr. Charney, it's probably that kind of language that got you in trouble.
What I say? All right, look, give me one example of something that's sexual harassment.
Okay, you put a woman-size extra small tank top on your penis and then referred to your penis as the wife beater.
Yeah. That sounds like me.
Don't do that.
What's the matter? You sluts don't like
hey,
that.
Hey, stop calling us.
I sketchen har Charney bjudits in till nyhetsstudion för att förklara varför han ännu en gång stämts av anställda för sexuella trakasserier.
T-shirts and they got headbands and belts. You know, and if my employees don't like it, you know what? Sue me.
Well, they don't like it and they are suing you.
Komikern som spelar Dove sätter sig bredbent och slänger upp fötterna på nyhetsdesken.
And butts and body hair and boobs and, you know. No, see,
och innan han ska gå därifrån så lägger han utan förvarning handen på det kvinnliga nyhetsankarets bröst.
Great. All right. Thank you for. Oh, hey, stop. Get out of here.
Sketchen från 2008 är varken det första eller sista som offentligt kommenterar rykten om Dove Charney. Och även om SNL är ett skämtprogram så sätter sketchen fingret på något som det snart ska talas om i helt andra sammanhang.
So what?
Från Just Stories och Third Ear Studio. Det här är Uppgång och fall. En podd om osannolika framgångar och lika otänkbara motgångar. Idag, ett imperium av hype. Berättelsen om klädföretaget American Apparel.
American Apparel, once I lost control of it, it hated itself. They hated it, they hated it. You can't financialize cool.
Det fanns ju ingen annan märke där man kände till både namn, efternamn och utseende på liksom ägaren till ett multinationellt bolag.
Investors are hoping your stock will go up, but all they are hearing is this gossip about you and these women.
It's not even clear in people's minds what exactly I was accused of.
Jag heter Blenda Zettervall Klinget och det här är andra delen on brand.
Det var ju väldigt coolt på den tiden. Typ, nu låter det som att jag är jättegammal, men... Men det var liksom ett väldigt coolt ställe.
Det här är Maria. Idag är hon i tidiga 30-årsåldern. Men 2010 är hon nyss fyllda 20 och nyanländ i London. Hon letar efter ett jobb. Och en av hennes vänner, som själv jobbar på American Apparel, tycker att Maria skulle passa perfekt där och rekommenderar henne.
Det kändes som att det var liksom massa unga personer som jobbade på butiken och så här, många hade så här cool stil och var ute så här i klubblivet och så. Så att det kändes som ett, så här, ett hippt ställe att vara på. Liksom.
Ekonomiskt och expansionsmässigt går American Apparel fortfarande stadigt uppåt under 2010-talet när Maria började arbeta där. De största rekordåren ligger framför dem och hypen är ännu inte över.
Jag var ju typ modintresserad, så att när jag var så ung så handlade det väl mer om att, så här, att jobba på en butik vars varumärke var något som man så här, själv skulle kunna tänka sig ha på sig egentligen.
Maria fotas, intervjuas och får därefter jobb i en av Londonbutikerna.
Antingen så kunde man vara på shopfloor eller så var man på lagret. Så jag var på shopfloor och där hade man liksom olika roller. Vissa vid kläder, vissa stod i kassan, vissa stod vid dörren och sa hej till alla liksom. Och så roterades det här liksom. Bara från en dag till en annan så kom det in en person från head office som så här, jag stod i provrummet och så liksom typ kollade hon på vad jag hade på mig. Och så sa hon typ så här, vill du kanske scouta liksom? Och jag var så här, aha okej, okay, vad är det? Då så berättade hon att vi liksom är på jakt efter så här coola personer som kan jobba i butiken, som har bra stil och som kan liksom bära upp American Apparel-varumärket.
We always have like a team of people, mostly girls, mostly quite young. They would like travel the world and they would just be like scouters.
Damien Vignol, före detta store manager i bland annat Paris, berättar.
Let's say Korea needs an employee in the store. They would send like 4 girls there and they would just walk the street of fancy neighborhood in Korea and they would try to find people. So they would go and talk to some people in the street and say, oh yeah, you look good, I love how you look. Do you want to work for American Apparel?
Sättet som Maria befordrades på är ganska emblematiskt för hur det kunde gå till på American Apparel. Det var unga människor som kanske hade sitt första riktiga jobb och fick stort ansvar snabbt.
For people that has never worked at American Apparel, they need to understand that the culture is very very different from other company. I think Dove really goes on instincts. If he has good feeling towards you, he can be very generous. He can really take you under his wings and maybe you're going to end up like traveling with him or whatever because he feels that you have potential and that maybe the skill that you have is going to be valuable for others. I know that some people got bonuses just on the spot just because he was like, yeah, I like your store. I give you 4,000 euro now. I mean, suddenly your life would change because you just met Dove on the spot, right? And it happened to many people.
Det var inte bara de slumpmässigt utdelade belöningarna och bonusarna som skapade en känsla av orättvisa, säger Damien.
If you give bonuses, you have to have a system for that. It has to be fair to everyone, right? And same, like, sometimes they would find people just based on that person look, you know? And then they would send that person to us that would start on the day. And I was like, yeah, but that person has no skill. Like, that person can't work, you know? And I mean, for me as a manager, it was very difficult because I had to put that person in my schedule and I know I could not trust that person. So that could be very difficult for us to have to deal with that. So definitely at that time, there was a lot of frustration with the company being very unfair.
Dove agerade själv på magkänsla när han rekryterade och befordrade folk eftersom de flesta av hans anställda saknade verkliga meriter eller erfarenheter som man kunde gå på. Om man fick känslan av att någon var kreativ, on brand och såg ut att ha bra smak så kunde han anställa eller befordra den personen på stående fot. Och den metoden sipprade ner i organisationen och uppmuntrades.
But also some people that he didn't like because maybe he didn't like the look or maybe that person was having a bad day on that day, then that person would get in trouble and maybe potentially could get fired, you know. But I would say, I mean, I always like my encounter with Dove because he's such a unique character and he's really a good businessman. He really understands the customer. He really has a like vision. He knows what he wants to achieve and he's so driven that it's very, very mesmerizing.
Malcolm Gladwell, you know, the tipping point, right?
Dove återkommer flera gånger i vår intervju till författaren och tänkaren Malcolm Gladwell, som i sin bästsäljande bok The Tipping Point formulerar en teori kring hur inflytande fungerar mellan människor som Dove tog stort intryck av.
Okay, well, 3% of the population is innovative, 14% of the population is early adapter. You want to make sure that you're speaking to the 3%, the early majority. You don't care about what the late majority or the laggers think.
Det var alltså ingen lycklig slump att märket odlade en sällsynt form av lojalitet och identifikation bland sina kunder och anställda. Tvärtom så var det själva strategin. American Apparel satte i system att försöka både rekrytera och nå ut till de personer som var trendsättande, inflytelserika och coola i just sin stad och sitt community.
Ja, så det var liksom lite så det började.
Maria, som tills nyss inte vetat vad en scout förväntades göra, blev upplockad på butiksgolvet. Och sen gick det snabbt. Hon gick nästan över en natt från att stå i en butik till att resa runt och scouta för American Apparel i olika delar av världen.
Jag och tre andra scouttjejer, vi åkte till New York, för där skulle vi scouta jättemånga personer. Och då fick vi bo i en lägenhet som jag tror att Dove ägde. För det var också så här massa personliga ägodelar. Jag minns att en grej var att han hade massa så här 70-tals porrtidningar liggandes. Och det var väl lite så här, vi bara haha, typ, så här, tyckte att det var lite så här kul eller märkligt.
Det var inget ovanligt att anställda på American Apparel bodde i Dove Carneys privata lägenheter och hus. I hans stora villa i Los Angeles har det beskrivits av folk som bott där som att Dove bodde på övervåningen med ett antal modeller, personer som stod honom nära eller hade fysiska relationer med honom, medan undervåningen huserade resande personal från hela världen. Dove Carney har aldrig bekräftat det påståendet, men att hans hem användes som både fotostudio, hotell och bostad för anställda är välkänt.
Dove has surrounded himself by young, inexperienced people. He's given them a big chance. They're all working really hard for him. Notice that the dynamic in this relationship is that always the person who knows most about the business is Dove. He has chosen to work with people who are inexperienced and don't know that much.
Att ge mycket ansvar till oerfarna personer och lita på att de ska rise to the occasion kan förstås fungera väl och skapa lojalitet och hårt arbetande medarbetare å ena sidan. Men det kan också vara ett sätt att bibehålla makt och toppstyre, säger Jim Edwards, chefredaktör för nyheterna på Business Insider.
This does not happen at good companies. At good companies, you hire the very best people with the most experience. In fact, you try to hire people who are better than you. With Dove, it was the opposite. He hired people who had much less experience than him. And this maintained his power inside the company, because in any given situation, the person with the most knowledge and expertise was Dove.
Det var ju bara så här, unga personer i alla positioner.
2010 och 2011 reste Maria runt i världen och letade efter nya personer att anställa till American Apparels snabbt ökande antal butiker.
Det var andra personer som var scouter också. Vi var inte jättemånga globalt heller liksom. Det var ett förtroende man fick. Vem som helst fick inte scouta liksom.
Ibland reste hon ensam och ibland i sällskap med andra scouter.
Vi åkte till någon stad i USA och så scoutade lite där. Och sen så när vi kom tillbaka till New York så var det så här, nästa stopp är typ LA om ni vill liksom.
De flesta som likt Maria klättrade snabbt inom American Apparel kände sig hedrade av chansen och arbetade stenhårt för företaget för att inte göra dem besvikna. För transparensens skull ska sägas att jag på nära håll bevittnat både hypen, sammanhållningen och det hårda arbetsklimatet inne på American Apparel. Eftersom jag själv i knappt 2 månader arbetade i en annan av Londonbutikerna efter gymnasiet, men snabbt bestämde mig för att byta jobb. Maria var snygg och hade stilkänsla. Hon var kort sagt on brand. 2 ord som blev bevingade på American Apparel. Och hon antogs därför ha ett öga för den där it-faktorn som behövdes hos personalen.
Det gick så fort, så jag liksom nästan så här, det känns ibland så här svårt, att det är svårt att komma ihåg hur det hände liksom. Ja, först så var det i London, sen så märkte de väl typ att det här var det vi ville ha, så fortsätt så. Så det var väldigt så här informellt, och det var inte så jättebra framförhållning kan jag ju inte säga. Men det var ju så här, men jag var typ ung, så jag bara, fett, jag får resa typ.
Runt 2010 höll American Apparel på med en slags rebranding där företaget skulle gå från att vara basic och sportigt till att också bli mer preppy och klassiskt med stickade tröjor, skjortor, kragar, knästrumpor, veckade kjolar och kostymbyxor.
Briefen var mer så här, hitta folk som har cool stil och som passar in då lite mer i liksom den nya rebrandingen de skulle göra. De ville ha en ny typ av stil, en ny typ av personer som skulle handla i butiken, och därför så ville de att de personerna som var förebilder då skulle vara i butiken. Det är lite som med så här influencers idag, att det är liksom, såklart så fanns det ju en tanke om att de skulle vara attraktiva liksom. Jag tror att det var liksom lite underliggande på något sätt, och jag vet att det också varit lite så här diskussioner bland butikspersonalen, för att det var typ så här, vissa tyckte att det var liksom lite så här obekvämt, för att det var så här, ha okej, nu ska man bara anställa massa så här nya snygga personer, var är jag i den, kommer jag fasas ut, eller så här, jag tror att så här, många blev liksom lite irriterade och sura över den grejen, och sen så att det var lite så här att inofficiellt att folk typ tänkte att det är så här, ja, om man är snygg nog så får man vara på shopfloor, annars får man vara på lager typ.
För att hitta dessa nya, attraktiva anställda skulle Maria alltså gå fram till främlingar på gatan om hon tyckte att de såg ut att ha bra stil.
Alltså, det var ju väldigt många som bara gick runt typ på Brick Lane, eller så uppfattade jag bara för att typ någon skulle plocka upp dem liksom, och så här, att man skulle vara med på så här Sartorialist eller Facehunter eller ja, så här.
Det Maria syftar på är att många unga under den här tiden, streetstyle-bloggarnas guldålder, ibland klädde sig på ett visst sätt, specifikt för att de hoppades bli streetstylade. Representanter för bloggarna kunde tillbringa en arbetsdag med att helt enkelt stå i ett gathörn i ett trendigt område och vänta på att catwalken skulle anlända.
De flesta blev smickrade. Jag kan inte riktigt komma ihåg något tillfälle där folk inte blir det. Sen så var det jättemånga som tyckte det var jättekonstigt att jag liksom scoutade folk för ett jobb. Alltså som inte hade med typ att bli plåtad att göra.
Folk var med andra ord ganska vana vid att bli tilltalade av främlingar och fotade på gatan vid den här tiden när Maria scoutade. Och American Apparel sa uttryckligen att hon själv skulle ställa upp om hon blev tillfrågad om att vara med på bild i sin head-to-toe American Apparel outfit.
Eftersom jag hade väldigt så här on-brand kläder som var så här, alltså det var ju lite så här Lolita-stil nästan i vissa fall, med liksom så här spetsstrumpor och typ så här kortkjol och såna grejer. Och så vet jag typ att det var vid två tillfällen som det var män som kom upp till mig som trodde att jag var prostituerad, för att jag typ hängde bara runt lite planlöst i vissa områden liksom, och för att jag typ kollade efter folk.
Scoutjobbet var ganska ensamt. Maria hade en slags kvot att fylla, och antalet faktiska anställningar som hennes scoutning resulterade i räknades noga av American Apparel.
Den kontakten jag hade mest var liksom arrangera resor då, eller att jag typ skickade över mina fynd i slutet av dagen. Annars så klarade jag mig själv liksom.
Och det dröjde inte länge innan ansvaret Maria fått började kännas betungande och som att hon tagit sig vatten över huvudet. Samtidigt som Maria reser runt och scoutar för det ständigt växande American Apparel så finns det stora ekonomiska problem bakom kulisserna som blivit större i samma takt som företagets ekonomi. Dove har ända sedan starten haft ett ovanligt och riskfyllt sätt att sköta företagets finanser. Jim Edwards på Business Insider igen.
It probably went public and sold stock to the public too early, because its revenues at that time were like $200 million a year, which is quite small for a publicly traded company. The internal financial problem that American Apparel always had was that it is very expensive to run a chain of clothing stores. The margins are very thin, so there's little room for error. There's no room for maneuver. You have to get these things absolutely right. And American Apparel was very trendy. It was very hot, like 2011, 2012, 2013. Sales really grew. And to feed those sales, they expanded their chain of stores aggressively.
Jim säger att American Apparel egentligen expanderade för snabbt och på allt för ostadig finansiell grund.
They had more than 200 stores worldwide. There was a point where there were like 3 or 4 American Apparel stores within walking distance of each other in downtown Manhattan. In some cities, it felt like American Apparel was becoming like Starbucks. Financing this was always incredibly expensive. And the way Dove financed this was that he took loans from hedge funds and from private equity companies. The problem with taking loans is that it is debt and these people want to be paid back.
Dove Chorney ville smida medan järnet var varmt och American Apparel hade sin trendpeak. Därför valde han att finansiera stora delar av American Apparels aggressiva expansion med hjälp av lån från bland annat hedgefonder som ofta hade ganska dåliga lånevillkor och höga räntor.
Dove Chorney is a dramatic, unpredictable character and could only get those loans from those companies on fairly poor terms. The interest rate on the loans was something like 15%, which is, for corporate credit, astonishingly high interest. Like, I would expect a 15% rate on my personal credit card. Most companies were at the time borrowing money, getting credit at rates of, you know, 2%, 3%, 4%, 5%. So American Apparel debt was really regarded as junk debt. It was highly risky. And another reason it was highly risky was because Dove Chorney figured out that one way to get new money that was relatively risk-free was to offer more stock.
Dove valde att löpande nyemittera, alltså skapa fler aktier i American Apparel, vilket urvattnade American Apparels aktie år efter år.
And the problem with offering more stock is that you are literally printing more stock certificates. And the more you print, the lower the value becomes. So the stock went down. But as long as people were still buying the stock, even though it was very low, Dove could raise money doing that.
Aktien föll och blev en skräpaktie som inte lockade seriösa investerare. Men det var inte det största problemet för Chorney. För honom var det viktigast att behålla kontrollen och äga en så pass stor del av aktierna att han kunde göra det. Och att han allt eftersom aktierna blev fler och mindre värda ständigt köpte mer åt sig själv. Vilket enligt Jim Edwards är ett väldigt märkligt sätt att bete sig på om man driver ett börsnoterat bolag.
So you have this weird situation where the founder and CEO owns the biggest chunk of stock but is also diluting it continuously for extra cash. That is very bad corporate behavior. and no one who wants to buy stock is ever going to go anywhere near a company that does that.
Doves sätt att sköta företaget gjorde alltså att det förblev högt belånat och instabilt och att aktien blev mer eller mindre värdelös. Men det ledde också till att Dove kunde behålla kontrollen över nästan hela företaget.
It's an interesting question as to whether Dove ever really cared that his company be run in a sensible, grown-up, adult fashion. Dove Chorney simply does not believe that the rules should apply to him. He makes it very clear that, you know, he is in charge, he is the creative genius here, and, you know, if you don't like him, then don't come near my company, basically. I don't think he was ever terribly interested in, you know, doing the normal things a company does, which is to make it grow every year and maybe make the profit margins grow every year and maybe worry about the stock price and have the price of the stock go up and maybe do something, you know, incredibly mature and sophisticated, like pay stockholders a dividend or something, you know, something like that. Reward investors for putting their money into American Apparel. He was never interested in any of that stuff. All he was interested in was designing clothes, making the clothes look good, and I think he sort of regarded himself as a kind of rock star, and that his company should be regarded as a rock star company.
Det var inte bara på pappret som Dove behöll kontrollen. Han ville verkligen vara med på alla beslutsnivåer.
Alla kände sig helt så här trygga eller liksom fine med att så här ställa direkta frågor till Dove. Det fanns ingen liksom barriär med att först måste du prata med den för att sen prata med den och så här. Utan han satt ju själv i de här conference-callen med alla liksom store managers. Och då var det en diskussion som bara var så bizarr. Någon så amerikansk tjej, en store manager som bara... Hey Dove, I'm wondering if one of my girls that works in the shop floor, she wants to wear micromesh without a bra. Is that all right? Och micromesh var ju så här genomskinlig skjorta liksom. Och han bara, yeah, that's fine, du vet så här. Och jag bara, men gud, hur är det ens här liksom ett ämne som diskuteras i det här forumet?
Trots att företaget runt 2011 tredubblat sin storlek sedan de börsnoterades 2007, så hade Dove åsikter på detaljnivå, från viktiga finansiella beslut kring aktieförsäljning och belåning till färger, tyger och trådtäthet, vilka som skulle arbeta i butikerna och hur de skulle vara klädda.
Det var bara så konstigt att det var så här högt och lågt som han typ involverade sig i på något konstigt sätt.
Han har sagt i intervjuer att han inte tror på work-life balance, utan på att jobba och jobba och jobba tills allt är perfekt.
Jerv Chani works like crazy. He lives to work. That is the kind of person Dov Charney is. He works the whole time. Even when he's at home, he's working. And he has an obsessive, incredibly detailed knowledge of his entire business. And I think that he did not believe anyone else would be willing or able to do all that. To be a good designer, to be incredibly obsessive, to work all the hours God sends, and to have that detailed knowledge of the retail chains down to every single store, every single counter, every cashier, all the way up to the, you know, the big concepts.
I don't know if he didn't like being alone or if he just couldn't be alone because he's hyperactive. I think he was just working night and days.
Damien Vignol, tidigare store manager på American Apparel igen.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
And I mean, he would wake up, like go to a store and start working there, grab a lunch very quick, and then get a manager to go to dinner with him to talk more about work. And he would like send mail in the evening and then sleep on the floor on cardboard, you know, like literally, and repeat the next day. He would do a tour of like all the different locations. He would look at the floor, he would look at the backstock.
Dav arbetade alltid och förväntade sig detsamma av sin personal. Om en butik skulle skyltas om, kunde det förväntas att personalen stannade över natten om det behövdes.
But I mean, it was not there just like doing an audit and blaming us. It was also like trying to help us, be like, okay, here you can do this, you can do that, you can add a little bit more of items here, you can try to change this.
Det är förstås på sätt och vis ett försonande drag att en vd som kräver passion, engagemang och massor av obetald övertid från sina anställda lever som han lär. Men hans ovilja att släppa ifrån sig kontroll och förbli den enda vuxna i rummet gjorde att American Apparel, som Jim Edwards uttrycker det, bestod av Dov Charney och a bunch of kids.
You know, these cultural companies are sometimes, there's something to them. And if you remove too much of the cultural integrity.
Det här är Dov Charney själv.
Like, you may not understand why a hamburger tastes like a hamburger. You know, like, what is it that they're putting in? What's the temperature?
Här jämför han hemligheten bakom American Apparels framgång med Los Angeles bästa hamburgare.
What's the spices? What's, you know, what is the secret to the In-N-Out burger in Los Angeles? You know what I'm saying?
De som köper den och äter den vet inte exakt vad den hemliga ingrediensen är som gör den bättre än alla andra. The secret sauce som gör att just den hamburgaren är magisk.
And you could change the slightest thing and lose your momentum. And I think that's what happened here.
Så var det med American Apparel när det var som bäst. Alla ville vara American Apparel då, säger Dove. Men det varumärkesbyggande de lyckades med var svårt för konkurrenterna och deras money people, som Dove kallar dem, att förstå och repetera. Men att skapa den hemliga ingrediensen hade ett pris, menar Dove.
Once you're in that culture of cool, it's very easy to identify what that culture is. Be it, live it, own it, be within it. And you're almost like leading it.
Dov Charney levde själv mitt i den kultur han ville återspegla.
And then the people from the outside start coming in, like bees coming to the honey. And then you just be yourself, just like you have to be something that other people want to be.
Han ville nå de unga normbrytande kreativa samhällsskikten och befann sig i och med American Apparel mitt ibland dem han ville göra kläder för. En grupp människor som han kallar för The Creative Class och beskriver som ung, sexpositiv, kreativ, laid back och med ett slags coolhetsbaserat inflytande över sina medmänniskor.
So it's not for everybody. American Apparel, once I lost control of it, it hated itself. They hated it. They wanted the money. Financialization is the biggest problem. When you try to financialize something, you lose the connection to the community. You can't financialize cool.
Jag tror att American Apparel, utan att veta om det själva, så grundade de Instagram influencerkulturen i det att butiken, affären och märket var ett och detsamma som de som jobbade där, var ett och detsamma som Dove.
Det här är journalisten Caroline Heiner som vi hörde från i första avsnittet.
Idag när man tittar på en influencer till exempel så är det inte så att de nödvändigtvis bara säljer produkter, utan de ska ju vara märket. Titta på liksom Kardashians. Du köper inte Kardashians shapewear, utan du köper hela idealet och hela liksom livsstilen om du handlar om de där grejerna. Och det var American Apparel liksom omedvetet först med skulle jag säga. Det fanns ju ingen annat märke där man kände till både namn, efternamn och utseende på liksom ägaren till ett multinationellt bolag.
För att befinna sig i the culture of cool, som Dove kallar det, och bli den precisa uttolkare av kulturen som han på många sätt blev, menar alltså Dove att han själv behövde befinna sig i det. Det var det konkurrenterna saknade. Någon som orkade gå hela vägen och ta det så långt som han gjorde. Dove Charney menar alltså på sätt och vis att den hemliga ingrediensen var han själv.
Dove Charney actually predicted it would go bankrupt without him, and he was right about that, obviously.
Därför såg han till att alltid befinna sig där, och han tillbringade all sin vakna tid mitt ibland sina unga, handplockade anställda, hemma i Los Angeles och på resande fot. Och i den intima sfären tycks gränser för vad som normalt sett anses passa i relationen mellan en vd och hans anställda har blivit utsuddade och överträdda. Och ryktena om vad som hände bakom kulisserna på American Apparel började diskuteras i allt hårdare ordalag som ett rejält problem i media och på bloggar i början av 2010-talet.
Put him at the heart of the debate in the fashion world about what might be too sexy.
But one of the things that people said about your ads a couple of years ago was that you were shooting models who were too young and exploiting their sexuality.
I don't see it like that. I mean,
he's got other problems too. Charney is currently fighting two sexual harassment lawsuits, and over the years he's faced several other accusations from young women who work for him, claiming he's created a sexually hostile work environment.
Like it or hate it, it works. The company sells $500 million of these clothes a year.
I once had an argument with Dove about exactly this, because he could not see how anyone could possibly interpret this as being bad.
Jim Edwards på Business Insider igen.
And the argument took a long time, but I said to him, at the very least, can you not see that this is a huge distraction? Because all the headlines are about you and these relationships with these women and the women's accusations against you. Even if everything you say is true and you are completely innocent and you have done nothing wrong and behaved only ethically, it's a massive distraction. And you are running a company that is publicly traded. Investors are hoping your stock will go up, but all they are hearing is this gossip about you and these women. Like, surely on that basis alone, this is negative. And he would not accept it.
Det ska sägas att inga av stämningarna mot Dove Charney om olika former av sexuella trakasserier någonsin har hamnat i domstol. Men det var egentligen inte för att de inte hade kunnat göra det, utan till följd av så kallade arbitrary agreements.
If you worked for American Apparel, you signed a contract that said if there's any dispute with the company, it goes directly into arbitration. If you left the company or if you were fired from the company, they made you sign a document that said, you know, you cannot sue the company, you have to go directly into arbitration. And arbitration is secret, it's a private process, it's confidential, it's not litigated in open court where anyone can see. So several women sued Dove for sexually harassing them and things like that. And all of the suits were immediately kicked out of court and went into arbitration.
Det blev sammanlagt 5 stämningar mot Charney, de första redan under 2005, och samtliga förlikas utan att gå till domstol.
And then American Apparel had an insurance policy, and the insurance policy would pay for any damages. In order to get the damages, the women would have to sign these non-disclosure agreements, so they would receive their money, sign the paper, and then never say anything again. This kept things quiet, and the cases kept going away, basically. And the insurance company kept paying out. And as long as the insurance company paid out, there was no real problem.
Ingen av kvinnorna som stämde honom kan i och med förlikningarna prata med media om vad som hände.
And I should say at this point that Dov Charney denies all of the allegations in the lawsuits. He denies sexually harassing these women. And he points out that none of these cases came to court and found him liable for anything.
Did you ever sexually harass any employee?
No.
Det här klippet är från nyhetsprogrammet ABC News 2015.
I've never engaged in any activities that could be characterized as sexual harassment.
American Apparels advokater beslutade i samtliga fall att den smidigaste lösningen var att betala för likningarna, en kostnad som gick på företagets försäkring och som Jim därför refererar till som free money.
The insurance is free money. And every time a case is settled, Dove can say, look, this case never came to court. Dove would always say, I do not want to settle these cases. I want to fight these cases. But the lawyers would say, look, we have an insurance policy. It's free money. It costs us nothing. Not literally nothing. That's incorrect. But if you're faced with the choice of going to court and or going to arbitration and maybe losing a case that will cost you millions, or just tapping your insurance policy and having the insurance company pay a much lower sum, then always you go with the lower one.
Juristerna bedömde då att den dåliga publiciteten som en rättegång skulle innebära och risken för att skandalösa detaljer skulle läcka till pressen var alldeles för hög. Men hur free den här metoden blev i slutändan är svår att svara på, och publicitet fick det ändå.
They weren't all about sex, but many were.
What happened in that case? Okay, it's confidential. She lost on her sexual harassment lawsuit.
Charney admits to sleeping with employees, but says everything was consensual.
All those accusations are crap. There's allegations, whatever, and we've resolved them.
I klippet blir Dove intervjuad av en reporter i sitt hem i Los Angeles om de stämningar och anklagelser som han inför vår intervju var tydlig med att han inte längre vill prata om med media, eftersom han anser att det aldrig görs rättvisa.
Charney says some were settled, some dismissed. In any case, they were handled well enough for the company's board to let Dove keep being Dove for years.
I efterhand framstår det lätt som att kvinnorna har tystats, och i tystnaden finns utrymme för rykten och spekulationer.
And Dove would always argue, you know, I want to fight, but the lawyers would insist that the insurance company pay out. Either way, the women go away and the cases go away, and Charney gets to plausibly claim his innocence.
Tim, som satt sig in i det mesta som rör American Apparel, kan förstås bara spekulera i vad som hänt, men säger att man åtminstone kan vara säker på en sak. Att oavsett vad som var ömsesidigt och frivilligt och vad som inte var det, så fanns det ofta en stor maktmässig obalans mellan Dove och de han hade relationer med.
They're very young, and then this energetic, charismatic millionaire who is very powerful shines his light upon you, and this is no doubt very flattering, and it feels like a great adventure, so why not? But there is, you know, there's an imbalance of wealth there, and one of them is the employer, and the other one is the employee, so there's an imbalance of power. It's easy to see how this could go wrong.
Jim menar att Dove tycks ha varit helt blind inför den här maktobalansen, och aldrig tycks ha förstått varför det kan vara olämpligt för en person som är vd över ett internationellt företag att ha relationer med sina anställda.
I think he regarded himself as a rockstar. And if you are an actual rockstar in a band, you can sleep with as many women as you like and no one cares. And his idea was, well, I am a kind of rockstar. I just happen to be running a clothing company and not a rock band. Why shouldn't I sleep with as many women as I like? Why is everybody else hung up about this? That was his point of view. He just was unable to see how other people might see that.
Dove har alltså aldrig förnekat att han hade relationer med flera av sina anställda, men menar att de alltid var ömsesidiga och frivilliga.
It's not even clear in people's minds what exactly I was accused of.
De illavarslande ryktena surrar allt högre, och American Apparel har medias ögon på sig och genererar regelbundet rubriker som Davicharny's sketchy, scandalous history. Another day, another lawsuit filed against Davicharny for alleged employee abuse. Och American Apparel ads banned in Britain again. Men de verkligt mörka molnen 2011 består fortfarande i att företagets ekonomiska modell har byggts på lerfötter.
You have a founder who is not interested in his company being financially stable. That actually is very unusual. Gov wanted the company to grow, but he always believed that there would be someone who would lend him some more money and therefore it would all be fine. Most founders obsessively want their companies to be stable, preferably profitable. Companies want to be sure of their future over a 5-year window at the very least. And American Apparel was run quarter to quarter financially. Every quarter or every year, they didn't know if they were going to make it. And in fact, his last chief financial officer was kind of imposed on him by the board. Dove once told me that the only reason he accepted the guy was to keep the board happy.
Den CFO som American Apparels styrelse, enligt Jim, mer eller mindre tvingade Dove att acceptera i början av 2011 för att det skulle finnas en annan vuxen i rummet, var John Luttrell, som är död idag. Och snart började saker och ting förändras på allvar inne på American Apparel. Det här är vid ungefär samma tid som Maria reser kors och tvärs över världen och representerar American Apparel. Hennes arbetsuppgift är inte längre bara att scouta. Nu behöver hon allt oftare också göra sånt som hon inte riktigt känner sig bekväm med. Som att under sina resor göra oannonserade besök i de lokala American Apparel-butikerna och ha åsikter om personalens stil.
Att vi också fick i uppgift att så här, kolla till butiken liksom, och så här, kolla att den var on brand och så. Speciellt då kanske personalen, liksom, att de hade på sig och promotade rätt styles. Och det var jätteawkward, för att då kunde det liksom vara, i det här fallet då var det en så här store manager som jag tror hade jobbat där i några år, som hade liksom sin personal, och så kommer jag in där och så ska jag liksom så här peta på vad de har på sig, och jag fick också så här en allowance att styla om alla de här personerna. Och det var liksom så här, I don't know. Jag försökte ändå göra det till en positiv upplevelse, för att jag tyckte själv att det var lite konstigt liksom. Men jag tror ju liksom att det inte var jätteuppskattat, om jag ska vara helt ärlig liksom. Jag kom dit och var så här: hej, ni får inte ha på det här längre, ni ska på det här. Och att typ, jag tror att det är väldigt lätt när man så här pratar om någon stil och någon klär sig, att det blir väldigt personligt. Även om man är klädd i liksom företagets kläder, så kan det nog bli lite så här lätt att man tar illa upp.
Den rebranding som pågick och som Maria skulle vara med och genomföra gjorde inte saken lättare. Personalen förväntades representera märket på bästa sätt, något som skapade osäkerhet och en känsla av att man riskerade att bli bortvald bland den lojala personal som varit med från början.
Folk var ändå lite sura, måste jag ändå säga, för att det var, men det var lite så att folk typ skämtade lite om det, så här att ha, jag vet inte om jag är on brand, för on brand var liksom ett sånt uttryck som så här slängdes väldigt mycket med, och så här, efterhand så kan jag också känna, eller jag kände det redan då, att det kanske användes på ett sätt för att så här markera att det var någon som man inte tyckte passade längre.
Ovanpå det så visste hon mycket väl att det gick rykten inom företaget om att de unga resande tjejerna som oannonserat gick in i butiker världen över för att styra upp, fota och styla om, eventuellt hade befordrats i den nivån för att de var nuvarande eller före detta flickvänner till Davicharny. Något som såklart kan ha varit sant i vissa fall, men som i de flesta bara var just rykten. Och som Maria inte ville att någon skulle tro om henne.
Det var ju så här, ja, folk typ skämtade och det var liksom rykten att den och den har haft en relation med Dove och den här personen är på den här platsen för att de har, eller har den här rollen för att de har legat med Dove. Så att det var ju liksom väldigt mycket sådana rykten på något sätt.
Maria och de andra scouttjejerna blir erbjudna att med rekordkort varsel resa till Los Angeles. De får veta att de, om de vill, ska bo i Doves hus i Los Angeles och fotas för American Apparels hemsida och annonser.
Grejen var ju att alla bilder, kampanj och liksom e-shop eller ja, online-sidan liksom, var ju nästan uteslutande anställda som hade på sig de kläderna. Liksom. Bara, ja, men så kan vi plåta er liksom.
Men Maria har nått sin gräns gällande resandet och vill landa. Hon tackar nej till resan och uppdraget. Hon vill sluta som scout och ber om att få en fast plats i London istället. Något som hon är tacksam över idag.
Sen vet jag att vi typ pratade lite så här kort om så här, bara, Doves hus, för det var lite så här mytomspunnet. Så här, bara, det bor alltid massa tjejer där typ jämt. Liksom. För att det var ju också det som var grejen. Att då åkte man dit så då bodde man i Doves hus. Liksom. Sen vet jag inte... Alltså i och med att jag inte åkte med så kan jag inte liksom uttala mig om vad som hände sen. Jag tror verkligen inte att alla liksom som åkte dit automatiskt bara liksom hade en relation med Dove. För så tror jag inte att det var. Men det som var också så knäppt med det var att när folk var med på de här bilderna så vet jag att det liksom snackades mycket så här i butikerna och så här bland andra anställda. Liksom, att nästan alla förutsatte så här, att har man varit med på bild då har man automatiskt typ legat med Dove liksom. Och jag kände ju så här i efterhand så kände jag att det var ganska så här skönt att inte jag åkte dit och var med på bild, för att jag är helt säker på att det är så här någon skulle dra den parallellen liksom.
Under sin tid på American Apparel var hon nästan alltid klädd i företagets kläder från topp till tå, vilket stärkte känslan av tillhörighet till en början, men också liksom suddade ut hennes egen identitet och smak.
När jag slutade där, i och med att jag hade den här konstiga rollen när jag liksom aldrig riktigt var off och aldrig riktigt jobbade, det var liksom ja, så flytande arbetstider, så när jag väl slutade så fanns det någon del av mig som bara ville liksom så här slänga allt och gå vidare och komma på vad jag hade för egen stil, för att jag hade liksom tappat bort mig själv lite i det. Men det är liksom så här, alltså vissa plagg var ändå så användbara. Så jag har ändå använt det med någon slags hatkärlek på något konstigt sätt.
Under samma tid som Maria väljer att sluta pågår det febril aktivitet på högkvarteret i downtown Los Angeles efter att CFO:n John Luttrell tillträtt. Den nya CFO:n som Dove accepterat motvilligt tycker sig se stora systematiserade problem och är chockad. Han börjar med något konkret och ser över effektiviteten i produktionsleden, packning och fraktsystem. American Apparels högkvarter ligger i två stora tegelbyggnader som ligger intill varandra. I den ena finns huvudkontoret och i den andra en stor del av paketeringen och postandet av varor. Det här systemet tycker Luttrell, efter att ha tagit in konsulter, inte är tillräckligt effektivt. Och en av de åtgärder han vidtar snabbt är att föreslå att American Apparel ska bygga ett nytt enormt lager en bit bort från högkvarteret.
A place called La Mirada. You are familiar with this?
Lagret får namnet La Mirada.
They built a warehouse to control all the shipments and all the packages of clothing that were going out, and nothing inside the warehouse worked. It was supposed to cost something like $5 million. It ended up costing them 15, and it crippled the company. They couldn't, you know, they could not ship a packet of socks from one town to another while that warehouse was broken.
De som arbetade på American Apparel vid den här tiden ryser när de hör namnet La Mirada, enligt Dove Charney själv.
During the crisis of La Mirada, he moved into the warehouse for several weeks and slept there. So he was there the whole day and he slept there at night.
Lagret fungerade inte alls och blev till en stor ekonomisk förlust. Och som Jim Edwards berättat så hade American Apparel redan som det var svårt med de ekonomiska marginalerna vissa år.
So in 2014 they came very close to failing to refinance their debt. In 2013 they had done a bond offering, which is a type of debt that had 13% interest on it with a 2% payment in kind roughly on top of it. And this is an extremely risky kind of debt. And in 2014, they needed to refinance that again, either to roll it over or replace it with a new one or something. The problem is with these things is that debt is fine. Debt is good. It's okay for a company to carry debt as long as it's capable of paying it off or refinancing it or just making the payments. And my understanding is that in that period, at the end of 2013 and the beginning of 2014, they came very close to not making the payment.
Runt årsskiftet 2013-2014 var det nära ögat att företagets finanser inte gick ihop.
Which is, for a public company, is catastrophic, basically.
Men Dove hade hittat ett sätt att både komma runt och själv tjäna på företagets skakiga finanser.
What Dove Charney used to do to tide his company over, he's a multimillionaire, he would lend his own company money. And the company would then have to pay him back also at very high interest, and I think he generally charged his own company 6%. Now, his justification for this is that 6% is a hell of a lot cheaper than 13%, therefore I am saving the company money, and my money is a risk.
Dove lånade kontinuerligt ut sina egna privata pengar för att rädda American Apparel, men till hög ränta.
A critic would say that Dov Charney is engineering for himself a pay rise here of about 6% on whatever money he lends the company, because if you have a savings account at your bank in 2014, there is no way you would get 6% interest. Your bank would offer you 1% at best. So he had turned the debt situation into a money-making opportunity for himself.
I nästa avsnitt av American Apparel, ett imperium av hype.
Ironically, at the very end, there was some sign that Dov Charney had finally got the company under control and that it might enter a period of normality had he made some different choices. But at that point, the board of directors had lost their patience with Charney, so they got rid of him.
American Apparel is getting ready to fire its founder. Chairman, president, and CEO Dov Charney was suspended last night. The trendy clothing company...
I don't know how they flattered him, but Dov set up this war room in an apartment in Hell's Kitchen, and they came over and basically said, we will back you.
They're still pursuing me and spending enormous amounts of money, because what they did is they basically killed one of the most interesting companies operating in the United States.
Du har lyssnat på Uppgång och fall med mig, Blenda Zettervall Klingert. Vi är tillbaka nästa tisdag. Om du vill lyssna på alla avsnitt nu direkt så kan du prenumerera på Uppgång och fall i din podcastspelare. Om du lyssnar på podcastappen i din iPhone, du vet den där lilla lila symbolen, så kan du prenumerera direkt i telefonen. Om du lyssnar via Acast kan du trycka på stöd denna podd så låser du upp alla avsnitt direkt. Uppgång och fall produceras av Just Stories på Third Ear Studio. Ljudmix av Anne Obel. Vi som gör Uppgång och fall är Arvid Hallberg, Love Lysarides, David Mer, Josefin Patsauer och jag, Blenda Zettervall Klingert. Arkivklippen kommer från Saturday Night Live, ABC News och CBS News. Tack för att du har lyssnat.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.